Yes, Robin.
Hej, Tove Leffler heter jag. Jag skulle vilja ringa till Danmark.
Ja, 45.
45, 35.
35.
55.
55.
55.
55.
33.
33. Monotont nummer.
Ja, verkligen. Det gäller att få alla siffror rätt där. Eller ja, antalet i alla fall.
Smidiga åttasiffriga nummer i Danmark och Norge.
Ja, eller hur? Massor.
Ett ögonblick så kopplar jag.
Tack. Tack.
Vem?
Hej, är det Daniel?
Nej, det är Birgitte.
Jag söker Daniel Dencik.
Åh, ja. Vet du vad, han sitter och klipper över i ett annat hus. Jag kan inte ställa vidare till honom.
Aha, okej. Okay. Men jag tror att han skulle vara på det här numret, men det är inte för om 5 minuter. Jag kan ringa igen om 5 minuter.
Okej, okay, har du avtalat med honom att han skulle vara på det här telefonnummer?
Ja.
Eller vad? Okej. Okay.
Men 14:30 om 5 minuter alltså.
Nå, okej. Okay. Nå, men så kommer han väl ha över.
Ja, då kommer han säkert.
jag prövar att avklara sagen.
Okej, okay, men jag ringer igen.
Okej, okay, tack för det.
Tack, hej.
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 Så, ett ögonblick.
Tack. Tack. Hallå?
Hallå, det är Daniel.
Hej.
Hej.
Jag ringde förut, men då hade du inte dykt upp än.
Nej, jag tror jag kom precis då.
Okej, okay. Ja. Bra.
Mm.
Är det bra?
Ja, det är bra. Tack.
Då, kan inte du bara, för nu sitter jag liksom i någon slags inspelningsstudio, så om du bara kan presentera dig så ska jag kolla så att det ser bra ut på den här mätaren. Liksom.
Okej.
Okay. Så säg vad du
heter. Jag heter Daniel Dencik och sitter här i Köpenhamn och tittar ut över vattnet.
Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, men det ser bra ut.
Ja.
Men vi ska prata om filmen Outside Love som du är manusförfattare till.
Mm.
Precis. Jag tänkte, och utifrån någon slags brodersperspektiv, men kan du beskriva relationen mellan Shmuley och Jonathan?
Ja. Shmuley är storebror och är ganska mycket äldre. Han är nog ungefär 10 år äldre än sin lillebror Jonathan. Och han har fått ett barn som är en son som är kanske 5 år. Och har blivit ensam med det här barnet. Så han är enkeman i en tidig ålder. Och eftersom hans fru eller exfru har dött så har han varit tvungen att flytta tillbaks till sina föräldrar, så han har liksom tagit ett stort steg bakåt i sitt liv. Han hade liksom inte uppbyggt någonting på egen hand, förstod han plötsligt. Och hans förhållande till sin bror är väl inte speciellt bra, kan man säga. De har tagit 2 olika vägar i livet. Brodern har helt anammat det judiska, men i synnerhet den israeliska sidan av det judiska.
Mm.
Och Shmuley är väl mer, och han är mycket mer passiv i allting han gör, och han är väl också, han ifrågasätter allt som händer per automatik. Alltså alla automatiska handlingar ställer han sig liksom tvekande inför.
Mm.
Så det uppstår ganska, eller det finns i allt de gör finns det konflikt i deras värderingar och i deras sätt att uppföra sig gentemot deras föräldrar. Allting på sätt och vis ställs på sin spets mellan dem, eftersom De har aldrig, tror jag, pratat ut om det här riktigt. De har, Smoris ser bara att det går, att Jonathan blir mer och mer radikal och mer oförsonlig i sin liksom israeliska attityd. Och Smoris å andra sidan håller på och förälska sig i en tjej som är pakistansk. Så han, och då blir det här problemet väldigt present.
Mm. Och sen ställs det på sin spets när Jonathan och några kompisar till honom vandaliserar den här tjejens affär, kan man säga. Vad tror du går genom Smolis huvud när han ser att det är Jonathan där, liksom?
Jag tror det är sådär att de där, man pratar om att livet har så här fem dagar eller fem ögonblick som definierar livet. Så jag tror han tänker att om han överhuvudtaget tänker någonting, så tänker han att det här är en av de ögonblicken som kommer att vara betydande för resten av mitt liv.
Mm. Men vad tror du han tänker om sin bror i det läget då?
Jag tror han hoppas att det är han, jag tror han anar på något sätt att det ska vara honom. Och sen hoppas han innerligt att det inte är honom när han drar av, eller när mössan åker av, eller luvan.
Mm.
Och så är det honom, och så tror jag han tänker, jag tror jag bara han tänker fan, att det skulle vara, att det ska vara så jobbigt. Och sen tror jag väldigt fort, när han blir ensam med Amina som tjejen heter, så tror jag han väldigt fort råkar, alltså han börjar splittras igen och tänka, vad ska jag göra nu? Ska jag liksom gå den nya vägen som är min väg och försvara min flickvän, eller hon kanske till och med inte ens är flickvän än, men i alla fall den här flickan jag håller på att bli förälskad i, eller ska jag försvara min bror?
Mm.
Så jag tror han hamnar väldigt fort i det här, i valet.
Men vad tror du det är som gör att han till slut väljer att avslöja sin bror eller förråda honom eller berätta för polisen att hans bror var en av dem som var med?
Mm. Jag vet inte. Jag tror han inser, även om det egentligen är för tidigt rent dramaturgiskt sett, så tror jag han inser att det är så här han måste, det är det här han måste göra, för att han kan inte fortsätta att leva på sina föräldrar och i synnerhet sin mammas premisser. Så jag tror att han tar sitt första liksom egna steg genom att göra det där.
Men vad tror du det som gör, alltså just att det här är en, att de är bröder är ju förstås väldigt dramaturgiskt effektfullt, så att säga. Mm. Alltså vad är det som gör den här brodersrelationen så intressant i, ja men både i litteratur och film liksom, tror du?
Jag tror att det på något sätt, alltså det rymmer de här förväntningarna om att, som alla familjerelationer egentligen rymmer förväntningar om, att det ska vara bra och man ska funka ihop och man ska älska varandra. Så gör ett broderskap i hög grad, men sen tror jag nästan det är ett ännu större tabu när det är dysfunktionellt, alltså när det inte fungerar mellan två bröder. Det är mycket värre. Man har bara sett massa filmer med pappor som inte klarar det, eller jag är synnerhet pappor, men kanske också mammor.
Mm.
Och barn som inte klarar att vara son och dotter till ett föräldrar. Men det här med syskon, kanske ännu starkare med bröder, är på något sätt, det är inte fortfarande okej. Okay. Det är liksom, eller det är i alla fall väldigt laddat. Jag tänker också på Gudfadern-filmen. Som, det blir så laddat genom att de är bröder, att han till slut, att det att han måste skjuta ihjäl sin egen bror, Fredo, där ute på sjön. Det känns jättetungt, tycker jag. Och det känns som ett stort tabu som man går över där när man gör sådana saker mot sin egen bror. Det är på något sätt det närmsta släktbandet. Alltså på något konstigt sätt är det ändå det.
Mm, ja, precis. Ja, i alla fall i liksom, ja men det är väldigt mytologiserat. Jag tänker på Bibeln och Kain och Abel. Och liksom, det var där det började på
det. Ja, det var där det började. Sen ligger det mycket dynamit där också, för att man kan rivalisera väldigt öppet som bröder. Det är också på något sätt, det är accepterat redan från början att så ska det vara. Liksom, två bröder kommer alltid att tampas med varandra. Liksom, vem hinner först? Vem blir först gift? Vem blir först succé? Vem får, i alla fall om man är nära varandra i ålder.
Mm.
Jag sitter just nu och klipper en film som handlar om det danska fotbollslandslaget, där de två bröderna Laudrup spelar en väldigt stor roll. Och de har ett väldigt komplicerat förhållande, måste man säga. Och de filmen handlar om att mycket om deras avhopp som de inte riktigt, de hoppar av landslaget men de koordinerar inte riktigt, så den ena vet inte vad den andra gör, men de hoppar i alla fall av båda två ungefär samtidigt. Och Brian Laudrup, den yngste bror, hinner precis komma tillbaks till landslaget innan Danmark vinner EM. Mikael är för stolt och han kommer inte tillbaks, och han ringer inte ens och gratulerar Brian när de har vunnit hela EM.
Mm.
Så det är väldigt laddat förhållande. Och så, man kan också sen överföra det. Just i den här filmen handlar det om Danmark-Tyskland. Det är också en lillebror och en storebror.
Mm.
Och storebror kommer in och ockuperar lillebrorns territorium. Och storebror är väl, just nu Tyskland är ju ett allmänt ett svin i stora delar av 1900-talet.
Mm.
Och sen slutar det då med att lillebror ändå vinner mot storebror i Sverige.
Och som också är en slags storebror.
Som också är en storebror. Danmark är omgiven av storebror. Men ja, och så i alla fall den här balkongen på rådhusplatset som är ganska viktig under ockupationen. När Danmark blir fritt så står man igen där 60 år senare, och nu står landslaget på den och ropar Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Så på något sätt är det en konstig cirkel som sluts med det här.
Mm. Men kan man förlåta sin bror allting?
Mm. Nej, det tror jag inte. Inte allting. Man kan försöka att hitta en dräglig ton, men jag tror det finns absolut saker man inte kan göra.
Så det här lite det som finns i mycket film och kultur och sådär, är det lite grann en idealiserad bild av den här broderskärleken, tror du?
Jag vet inte om det finns en sån här generell bild.
Nej.
Till exempel Fredo, för att gå tillbaka till Gudfadern, Fredo kan inte förråda. Det får han inte göra helt enkelt.
Nej.
Han får inte förråda Mikael. Så när han gör det så måste han dö.
Ja.
Jag tror Mikael eller Michael, han får heller inte skjuta ihjäl Fredo. Men det finns absolut saker man inte kan göra mellan bröder. Och som blir ännu grövre för att man är bröder. Just för att man är bröder så får man absolut inte göra det.
Men jag tänker, om man tar i filmen Outside Love så har ju Schmoly och Weinberger, eller vad de har ju liksom ett förhållande som liknar en broders relation på något vis. För att Weinberger, han har suttit i fängelse och de bråkar ju väldigt mycket. Men sen så i slutändan så verkar de ändå ha ett enormt förtroende för varandra. Alltså kan det som vi liksom ser som broders kärlek, alltså den här på något vis kärleken som är den applicerbar på andra relationer, eller går det liksom att bygga upp något liknande?
Ja, absolut. Jag tror man kan få ett slags, egentligen mycket enklare förhållande till de vännerna som man, eller släkt kan det också vara, som man ser som sina bröder, alltså nästan lika nära som sin egen bror. De har man egentligen, det är oftast mycket lättare med, tror jag, för det blir inte så komplicerat allting. Så jag tror att du har helt rätt när du säger att Weinberger är som Schmulis bror. Och jag tror de har det mycket bättre just för att de inte är bröder. Men att de kan vara som bröder borde vara, kan man säga.
Ja. Men jag tänker också, vi lever i en värld där liksom kärnfamiljen luckras upp mer och mer. Och liksom vad vi har, alltså många har liksom bröder som kanske inte ens är bröder. Det är halvbröder, och så är det liksom ingifta bröder eller systrar eller allting sånt där.
Mm.
Alltså, och ändå så lever liksom den här mytologiserade brodersrelationen kvar. Varför tror du att det är så?
Jag tror det är de starkaste, om det inte är det starkaste familjebandet som finns på något sätt. För man har varit man är på lika villkor. Man har varit utsatt för mer eller mindre detsamma. Man har samma liksom referensramar, och man på något sätt är det liksom som ett 100-meterslopp där båda två startar på startlinjen, och då är det, allting kan hända. Men det är mer jämlikt än en förälder mot ett barn, tror jag. Sen tror jag att idag när vi har halvbröder och allt det här, att man helt enkelt också, mitt i allt det här också, finns det en aspekt av att man får välja. Man får helt enkelt välja vem vill man kalla sin bror. Mm. Och det är ju något i och för sig något ganska nytt. Att man kan liksom säga, ha den lyxen att säga, ja, du är min bror, fast egentligen är man inte bröder. Och sen är jag kanske i slutändan ändå skeptisk om ett sånt, att det förhållandet är faktiskt lika starkt som ett blodsbröder.
Är blod tjockare än vatten, menar du då?
Ja, det tror jag nog det.
Varför är det det? Är det för att vi har den bilden av det, eller är det liksom medfött? Alltså är det kulturellt eller medfött liksom?
Mm, det är nog medfött. Jag tror. Jag vet inte, det låter väldigt gammalmodigt. Men jag tror att jag har själv en kan man säga en halvbror, fast det är väldigt komplicerat. Det är min kusin egentligen, fast jag upplever honom som min bror, som min lillebror. Och det är också ett val. Jag kallar honom min bror. Det är ett val jag har tagit, att han är min bror.
Mm.
Och det förhållandet skulle jag inte liksom sätta under det jag har med David till exempel. Alltså jag tycker vi alla tre bröder. Och det är ju på något sätt ändå nytt att man kan ha det så. Man kan känna att man tillåts att ha broderskänslor för en som egentligen blodsmässigt inte är ens bror.
Mm. Ja, men för du har ju en bror som, ja, som dessutom är med i Outside Love då, ja. David. Vad har du för relation till honom?
David och jag har nog ett bra, gediget, komplicerat brödraskap. Det går upp och ner mycket. Just nu är det bra, tycker jag. Men vi har haft situationer när vi nästan inte har kunnat prata med varandra. Men jag tycker på något sätt att vi konkurrerar inte längre med varandra. Men kanske också för att vi har hittat våra respektive arenor, så att vi behöver inte konkurrera mer.
Mm.
Men det är klart att det ligger så mycket, det ligger så många saker begravda runt omkring. Alltså det ligger så många minnen och saker man har gjort, när en har gjort fel och förebråd. Så det kommer ligga mellan alla människor som har växt upp nära varandra.
Mm.
Och det är klart, vissa saker när man blir äldre så kan man tala om dem och prata och öppna upp lite. Men jag tror alltså, två bröder som inte har ett infekterat förhållande, det är något som inte stämmer.
ja, det kanske måste vara så helt enkelt.
Jag tror det. Jag känner inte till den andra varianten. Heller inte bland mina vänner, alltså som jag ser som har bröder. Det känns som att det är ett väldigt komplicerat förhållande.
Det är kanske därför det är så intressant då.
Mm.
Ja, men som du sa tidigare, det är så himla, det är tacksamt att utforska. Liksom.
Mm.
Ja, men det var en det räcker, jag behöver inte fråga dig mer. Det var bra. Det var jättebra, det var jättespännande. Vad roligt.
Mm, vad kul.
Det ska bli kul att göra det här reportaget.
Mm. När kommer det att gå?
Det går på fredag.
Okay.
I Kulturfredag i P1.
Är det på eftermiddagen?
Klockan 17:15 på eftermiddagen, kvällen där. Okay. Någon gång och sådär.
Mm.
Sen tror jag att vi kommer att träffas på lördag, för jag ska hålla i face to face.
Ja, okay. Okay.
Med er tre. Mm. Då, ja. Liksom, och sådär.
Mm.
Så det ska bli roligt.
Ja.
Tycker jag. Det är en väldigt, väldigt, väldigt fin film.
Tack så mycket.
Jättebra, tycker jag.
Ja.
Otroligt sorglig, men fin och komplex. Liksom, och
så. Ja. Ja, men det är bra. Tack för det.
Mm. Men har du judiskt påbrå liksom?
Eller? Mm, vi bor två såklart, eller ja, vi har lika mycket.
Ja.
Vår pappa är judisk och vår mamma har konverterat.
Ja, okej.
Okay. Och vi har gått på den skolan som liksom lika som bakgrund för filmen.
Okej, okay, jag förstår. Så du har också
en verklig skola.
Jag kan tänka. Där det är så. Ja, men det kan jag tänka mig, för jag har varit på judiska skolan i Stockholm. Det är också grindar och allting sånt där. Men då har du också ett lika komplext förhållande till judendomen som Shmuley verkar ha.
Nej, inte riktigt, tycker jag inte. Jag har väl tagit mig igenom det där. Hoppas jag. Lite i alla fall.
Aha.
Jag har på något sätt definierat min egen judendom, och så har den blivit, jag tror den är väldigt lite accepterad om man tittar på det objektivt sett. Men det är ändå, det är mitt sätt att vara jude.
Ja, precis.
Men jag har mina egna regler, eller avsaknad av regler. Så.
Ja, men det, ja, men det är svårt. Det är ju väldigt... ja, religion är ju typ lika svårt som syskonkärlek.
Mm. Ja.
Om man nu ska vara sån.
Ja, hur tror du det är med systrar? Det pratade du inte om i din program.
Nej, det är för att det, alltså, för det här är någon slags kulturprogram. Och man kan säga att systersrelationen är mycket mindre utforskad.
Mm.
Generellt sådär. Men det kanske beror på att det är mycket mindre färre tjejer som gör film överhuvudtaget. Liksom.
Mm.
Men jag vet, jag har själv bara en lillebror.
Mm.
Så jag vet inte... Men jag tror verkligen att systrar kan ha uppleva precis samma rivalitet. Liksom. Mm. Men det är inte lika, det är ändå inte en lika mytologiserad roll. Liksom. Jag upplever inte det. Liksom. Det här med att alltså, systrar som dödar varann har man ju aldrig, eller jag har aldrig läst.
Nej.
Om det i alla fall.
Nej, det har man inte.
Jag läst några böcker om tvillingsystrar som liksom blir så nästan symbiotiska.
Mm.
Och, typ, och där den ena dör och den andra blir helt traumatiserad. Det, men jag vet inte om det handlar liksom om våra liksom gamla könsroller, att det liksom att män i mycket större utsträckning ska prestera än kvinna, alltså att det finns liksom inlärt i oss någon slags rivalitet mellan män än det gör mer liksom mellan. Fast det är klart finns en annan slags...
Ja, det var så jag tänkte lite med att det var... Det finns liksom män tillåts att tävla på ett annat sätt.
Ja, precis.
Plus det här med att män kan vara våldsamma.
Ja.
Det är också... Alltså, det är vanligare med våld bland män än bland kvinnor, tror jag. I alla fall fysiskt våld.
Ja, det är det ju absolut om man tittar på... Ja, det är det ju verkligen.
Mm.
Och de... Ja, det finns liksom... finns ju en... Så jag tror att det liksom, jag tror att rivaliteten mellan bröder är nog mycket aggressivare än vad den är mellan systrar.
Mm.
Även om jag tror att den kanske finns mellan systrar, men den yttrar sig nog på annat sätt. Men
någon
borde göra film om det.
Ja,
för jag tror absolut att den, jag tror absolut att den finns, men jag tror att den kanske yttrar sig på annat sätt. Liksom.
Ja.
Men det skulle vara spännande. Den skulle man ju vilja se också.
Mm. Absolut. Men jag tycker att också den här Outside Love, det är en familjesaga. Det har lanserats väldigt mycket som en kärleksfilm, men jag tycker det är mer en familjesaga.
Ja, det tycker jag också. Men jag förstår att man så drar Romeo och Julia liksom den. Men det som är fint med den är att den handlar om så mycket saker. Liksom, den handlar ju om liksom den här liksom den, som man säger, den misslyckade fadern och hans förväntningar på sin son. Liksom. Mamman som någonstans här försöker hålla ihop. Ja, men det är otroligt mycket. Och så religionen i allt. Och så utanförskapet i ett liksom nytt land. Eller vad man ska, ja, det är så himla mycket mer än en kärlekshistoria. Det tycker jag också.
Ja.
Men jag förstår att man så här pressmässigt vill fokusera på det. För det brukar, det brukar sälja.
Ja.
Det är lättare att... Ja, men vadå? Det är en jättefin berättelse mellan far och... Alltså mellan Taylor och Julia också.
Ja.
Den relationen är helt fantastisk.
Mm.
Vad bra han spelar, den lilla killen. Bra. Han är så himla söt. Så det... Ja, men det handlar om jättemycket. Jag får försöka se vad jag ska fokusera på. På lördagen när vi ska prata, det känns som att man bara skulle kunna ställa 10 000. Och så är ni 3 liksom.
Ja.
Hur ska vi hinna det här på en kvart?
Ja, det är bara en kvart.
Ja, jag tror. Ja, men vi kanske har lite längre tid, jag vet inte riktigt. Men det brukar vara rätt kort liksom.
Ja, det är liksom i själva biosalongen.
Ja, det kommer vara i... Men jag kommer att träffa er utanför, kanske så här, innan vi ska gå in liksom. Och så kan vi prata igenom vad jag ska ställa för frågor och vad ni vill säga och...
Strax innan det slutar.
Ja, precis.
Ja.
Jag vet inte, för ska du se filmen?
Jag ska inte se den, tror jag, för jag har sett den så många gånger. Men jag har många, liksom, många jag känner ska se den.
Mm.
Så jag kommer nog vara i krokarna.
Ja, men precis. Men jag hade inte heller tänkt, och jag har ju också sett den. Och jag tänkte hellre att jag liksom försöker träffa er innan och prata lite mer. Liksom, så att vi alla har sett den och så. Så
då du har mitt mobilnummer nu också, för det har jag med mig också i Sverige.
Ja, men vad bra, just det. Då kan vi ha lite sms-kontakt där också. Ja, men det blir, men kommer ni på lördag eller?
Jag kommer på fredag redan.
Mm, okej. Okay. Mm. Bra, men då vi ses på lördag, eller hoppas ja. Du kan lyssna på fredag, var annars så
ja.
Vi ses på lördag.
Ja, är nog i flygplanet då, men jag kan höra på nätet kanske när jag kommer hem.
Ja, just det. Ja, det finns på nätet efter.
Okej.
Okay. Okej.
Okay. Bra.
Ha det bra.
Mm, hej. Hej.